För ett litet tag sedan så fick jag, när jag var hemma hos mina föräldrar, så visade de en bild som de hade tagit. Det var Anton, han var kanske runt där 7 år och han skulle göra sin första skoldag. Jag tror att jag hade på mig någon sån här ryggsäck med Spindelmannen på. Och jag kände mig liksom otroligt taggad. Det var något spännande, någonting nytt som skulle börja. Jag skulle få börja skolan. Lite samma känsla är det nu, fast utan Spider-Man-ryggsäcken. När det är min första dag på jobbet. Och det känns jättespännande att få göra det här i Fiskebäckskyrkan. Som sagt, ekumenik, otroligt viktigt att kyrkor får samarbeta för stadens bästa. Och jag är som sagt ny pastor med barn- och ungdomsinriktning i Ekumeniakyrkan Fiskebäck. Och därför känns det ju jättekul att få göra det tillsammans här. Som Fiskebäckskyrkan och Ekumeniakyrkan. Och jag tänker, vad passar bättre än att börja min första arbetsdag med att be tillsammans? Så vi gör det. Himmelske far, tack för att du är här idag. Tack för att du har bestämt möte med oss och att du vill oss väl. Herre, nu ber jag att du ska tala. Nu ber jag att du ska på något sätt öppna upp våra öron så att vi kan höra vad du säger. Att du kan öppna upp våra ögon så att vi kan få se dig, Jesus. Kom och var närvarande i den här stunden. Läk det som behöver helande. Upprätta dem som går böjda, Herre. Och kom och visa och översvalla med din kärlek. Vi ber så i Jesu namn. Amen. När jag kom hit på morgonen idag så träffade jag Trygve och Annika. Och då kom de fram till mig och så sa de så här: presentera dig gärna så att alla vet vem du är. Och om det är så att det är någon som har funderat på Anton Ahlmark, så är det så att jag är Christer på Tappens barnbarn. Det är så. Så är det liksom ur världen. Då vet alla att det stämmer. Alla som har varit i Fiskebäck länge vet vem han är. Men det är jättekul att vara här. Och texten som vi ska titta på idag, den kommer ifrån Johannesevangeliet, kapitel 8 och vers 1-11. Och vi ska läsa den. Det står så här: alla gick hem, var och en till sitt. Men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet, och allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sade: mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du om det? Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter den. De äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till henne: kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: nej, herre. Jesus sade: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Under den här veckan så har jag varit ute på Hörnekonferensen. Det är en konferens inom Ekumeniakyrkan som Hörne Missionskyrka anordnar. Och det här har varit en konferens som har fått betyda väldigt, väldigt mycket för mig. I min tro och i mitt liv. Och för några år sedan så fick jag en lite oväntad fråga när jag var där ute. Jag hängde med några kompisar och så sa de så här: att Anton, imorgon så ska vi spela en match, en fotbollsmatch på skoj. Och det är en match mellan oss då, de var från Hovslätt i Jönköping, och Örbyhus, Gävle någonstans, region mitt i Ekumeniakyrkan. Den är på blodigt allvar kan man säga. Men de säger att den är på skoj. Men det är väldigt allvarligt. Och så sa de så här: Anton, skulle du kunna tänka dig att vara domare på den här matchen? Jag måste också tillägga att jag har aldrig varit domare. Jag har ingen utbildning eller något sånt där i det. Men jag tänkte så här, ja men det skulle jag väl kunna göra. Det kan inte vara så svårt. Så jag lånade ihop en visselpipa där och så åkte jag dit. Och då kan man ju ställa sig frågan, hur blev resultatet där? Ja, det finns en anledning till att jag är pastor och inte domare på VM-finaler. Det blev kaos. Det var liksom hårda tacklingar, inkast som jag dömde åt fel håll. Det visade sig efter matchen att ett av lagen hade spelat med en spelare mer än det andra laget i halva matchen. Men jag märkte inte det, det var liksom folk överallt sådär. Och jag inser att det var ju så otroligt svårt. Efter matchen så hade jag också fått reda på att det var en av spelarna i laget som hade samlat ihop liksom laget i halvtid och sagt så här. Alltså ni kan göra vad som helst där ute. Den här domaren tar ingenting. Ja, jag gjorde mitt bästa, men att vara domare, det är oerhört svårt. För några veckor sedan så fick ju svenska damlandslaget brons i fotbolls-VM. En fantastisk bedrift. Men ganska mycket ändå fokus tyckte jag under den här turneringen lades ju på domarna. Det var VAR, den här domaren som finns ovanför som sitter med kameror och tittar in så här. Är det mål? Skulle det varit straff? Gick bollen på handen? Eller inte? Sådär. Alltså man har liksom någon form av domare som sitter ovanför och ser. Skulle det här varit straff eller inte? Och oerhört mycket fokus tyckte jag lades på det istället för på fotbollen. Och när Sverige åkte ut så var det en situation där när någon svenska blev fälld i straffområdet. Jag tror det var Lina Hurtig och allt fokus lades på det. Skulle det varit straff eller inte? Kunde Sverige ha vunnit matchen eller inte? Nu blev det ju straff så då blev det ju ingen vinst. Alltså väldigt, väldigt mycket fokus lades på domarna. Gjorde de rätt? Skulle de friat eller skulle de fällt? Och domare som yrke. Jag gick in och läste på Sveriges domstolars hemsida. De säger så här om domaren som yrke. Att vara domare innebär att du löser tvister mellan människor och myndigheter. Bedömer frågor och dömer i olika typer av mål. Alltså att vara domare, det handlar om att se på olika argument. Att lyssna på vittnens trovärdighet. Och på något sätt bilda en uppfattning. Och sen komma med en dom. Ska den här personen få ett straff? Eller ska vi fria? Alltså frågan om att fria och fälla är en väldigt viktig fråga. Och den här frågan, den ställs Jesus inför i dagens evangelietext. Men då handlar det inte om straff eller inte på Öckerö. Utan då handlar det om liv eller död. Och vad är det som händer då? Jo, Jesus han befinner sig i Jerusalem. Det är en av hans fyra stycken gånger kommer Jesus till Jerusalem enligt Johannes evangeliet under cirka 3 års tid. Och man kan veta att han var aktiv ungefär 3 år på grund av hans resor till Jerusalem för att fira påsken. Som är ett minne av uttåget ur Egypten. Så Jesus är i Jerusalem, det är morgon och han befinner sig i templet. Och människor de börjar se att han kommer dit, han börjar bli liksom känd där i Jerusalem. Och de kommer dit och ställer frågor till honom. Och Jesus han sätter sig ner och så börjar han undervisa dem. Och helt plötsligt så hörs ett rop. Jag tänker från andra sidan tempelgården. Och det liksom flyger damm och in kommer ett gäng med fariseer och skriftlärda. Fariseer och skriftlärda, det var ungefär som laglärare i judisk tro. Man kan tänka Markus ungefär, fast jag vet inte om du kan hela Bibeln utan till, men de kunde ungefär det. Han säger att han kan det. Alltså de kunde oerhört mycket om den judiska lagen. De visste vad man skulle göra och vad man inte skulle göra. Och de kommer insläpandes på en kvinna. Och jag tänker att hon släpas efter fötterna i liksom dammet där på stengolvet. Och så ställer de henne framför Jesus. Och så säger de, du Jesus, den här kvinnan tog vi på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Du vet, enligt den judiska lagen, då ska hon stenas. Och vi ser ju att du samlar ju mycket folk här. Du verkar ju säga mycket saker och sådär. Och vi tänker bara, vad säger du om det här? Ska hon befri eller ska hon fällas? Och Jesus, han förstår ju att det här är ju någonting som inte riktigt är rätt här. För den här kvinnan, hon var tagen på bar gärning mitt i vad som kan tänkas vara liksom den mest pinsamma och förnedrande situationen som man kan tänka sig. Hon var gift och hon hade hoppat i säng med en man som hon inte var gift med. Ett dåligt val kan man säga. Och då har det kommit några snubbar liksom och sett detta och tagit henne och liksom släpat ut henne till templet. Kanske kände hon många som var där. Kanske jobbade hon med några varje dag. Kanske var det folk som såg upp till henne. Kanske såg hon upp till någon som var där. Alltså en oerhört förnedrande situation som hon ställs inför. Men egentligen så bryr sig inte fariseerna och de laglärda om henne. Utan de vill sätta Jesus på prov. Man kan ju tänka att det är intressant att de inte har tagit med sig mannen. För antagligen var hon ju inte ensam i sitt äktenskapsbrott. Mannen var ju lika skyldig han, men han fick ju ligga kvar där i sängen eller vad de nu var. Alltså det handlar egentligen inte för fariseerna om kvinnan. Det finns ingen medkänsla där, det finns ingen kärlek till henne. Utan det handlar om att sätta Jesus på prov, se vad han ska svara. Och Jesus han förstår detta och han böjer sig ner och så ritar han lite på marken står det. Har du någon funderat på vad han skrev där? Alltså det har skrivits hyllmeter efter hyllmeter av teologi kring de här kladdet på i sanden. Kanske så ville han liksom vinna tid för att fundera lite mer. Kanske så skrev han något ord ur Mose lag för att liksom säga, men det här skulle jag kunna skriva, något form av manus. Ibland så tänker jag att han bara lite nonchalant vill visa att det är inte ni som har koll, det är jag som har koll. Ni kan komma här och ställa krav, men det är egentligen jag som har kontroll över situationen. Och fariseerna, de hetsar på, de vill ha svar. Och Jesus tittade upp på dem. Och så säger han, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Alltså det här är ju tidernas mic drop. Om du har hört talas om vad mic drop är. Mic drop är att man säger någonting som är så bra så man bara liksom kan släppa mikrofonen efteråt och gå därifrån. Det är ett sådär modernt begrepp för att säga, allt är sagt nu. Ingenting mer behöver läggas till. Nu går jag härifrån. Det här är ju tidernas bästa mic drop, tänker jag. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen. Och Jesus han böjer sig ner och fortsätter att rita på marken. Och en efter en försvinner gruppen. Det står att de äldste gick först, de insåg ju att de har ju syndat mycket. Och sen så kom de som var unga och oförstörda. Kanske som jag, nej jag vet att jag har syndat mycket. Men alltså, som tänkte så här, ja men jag har ändå koll på livet. De gick sist. De äldste med mest självinsikt, de gick först. De insåg, jag har gjort mycket fel. Och efter ett tag så är det bara Jesus och kvinnan kvar. Och Jesus han står fortfarande på knä och han tittar upp på kvinnan och så säger han, vart tog de vägen? De som drog hit dig. Var det ingen som dömde dig? Och kvinnan hon skakar på huvudet och säger, nej herre, det var ingen som dömde mig. Och Jesus han tittar upp på henne igen och så säger han, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Alltså när Jesus ställs inför den här kvinnan, då ställs han inför ett stort dilemma. En rävsax skulle man kunna säga. Alltså, vad han än skulle svara så skulle det bli fel. Och fariseerna skulle kunna sätta dit honom. Om han hade sagt så här, ja men kvinnan hon förtjänar döden. Det är rätt att hon ska stenas. Då hade han brutit mot den romerska lagen. Palestina på den här tiden var ju under romersk ockupationsmakt. Och det var bara ståthållaren som fick döma någon till döden. Jesus som judisk rabbi hade liksom inte den befogenheten. Så om han hade sagt så här, hon är värd döden. Då hade han liksom gått över och brutit mot den juridiska lagen. Men om han å andra sidan hade sagt, nej det är ingen fara. Hon kan frias, det är inga konstigheter. Då hade han brutit mot den judiska lagen som farisén hade tagit fram. Eftersom det stod i Moseböckerna att den som begick äktenskapsbrott faktiskt skulle dömas. Skulle han välja liksom att fria och bryta mot en lag eller fälla och bryta mot en annan lag? Men Jesus gör inget av dem. Jesus ser inte till lagar, vare sig juridiska lagar eller judiska lagar främst, utan Jesus ser till människan. Och jag inser att när jag läser Bibeln så ser jag att väldigt ofta när det står mellan lag och människa så väljer Jesus alltid människan. När Jesus möter spetälska som var sjuka utanför samhället, det var ingen som fick röra vid dem, så rörde Jesus vid dem. När Jesus möter Zacchaeus i Jeriko, mannen som var hatad av alla, han som var en tullindrivare och tog ut extra pengar för att liksom stoppa i egen ficka. Alla hatade honom. Jesus älskade honom. Alltså när Jesus ställs mellan lagen, det var fel det du gjorde här, och människan, det här är den du är, då ser han alltid på den som han har skapat, sitt älskade barn, och så väljer han alltid att fria. Jag tänker att Jesus lite är som att, tänker Jesus som en domare som jobbar på Sveriges domstolar, kanske i hovrätten, och så blir han inkallad till den här som är chef där på hovrätten, den högsta domaren. Och så säger han, du Jesus, vi har tittat lite på dina mål här som du har haft hand om. Alltså du väljer ju att fria varje gång. Det har ju funnits massa argument för att de här faktiskt ska fällas, men du har valt att fria var eviga gång. Varför har du gjort det? Då tänker jag att Jesus säger, ja, men jag har ju sett att de ångrar sig. Jag har ju sett på deras hjärta att de vill ändra sig. Jag älskar dem, därför har jag valt att fria. Alltså Jesus ser inte på lagen utan alltid på människan som han älskar så och som han senare kommer att ge sitt liv för. Guds kärlek är för alla människor. Det spelar ingen roll vad vi har gjort. Allting som spelar roll är att vi vill komma till Jesus och våga liksom vara ärliga med Jesus. Då förlåter han oss alltid. Alltså frihet, det är någonting som är oerhört centralt i Jesu undervisning. När Jesus står i Kafarnaums synagoga i Lukas 4 och tar fram en bok från Jesaja, då ger han sin programförklaring av vad han ska göra i sin verksamhet. Och då säger han så här, Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Befrielse för de fångna, frihet för de förtryckta. Det är det Jesus kommer för att göra. Det svenska ordet för frälsning kommer från ett gammalt svenskt ord som betyder frihalsad. Alltså förr i tiden så hade man trälar, slavar, och det var alltid Herren liksom som ägde dem, som bestämde om de skulle fortsätta ha det här oket runt halsen eller om de skulle bli frihalsade och vara fria. Frälsning betyder att bli fri. Och kvinnan som Jesus möter, hon var fast. Hon var bunden, hon var tagen på bar gärning för någonting som hon hade gjort. Men när hon möter Jesus så blir hon frikänd. När hon möter Jesus så blir hon frälst, hon blir löst från det som höll henne bunden. Alltså vi kan vara fast på så många olika sätt. Vi kan vara fast i vårt tanke av att karriären kommer göra oss lyckliga. Vi kan vara fast i relationer som kanske inte är bra för oss. Vi kan vara fast i förväntningar på oss som oftast inte ens finns. Förväntningar som vi upplever. Det finns så många ungdomar idag som känner stora förväntningar på att få bra betyg, att passa in, att liksom bygga sitt eget varumärke. Och jag tror även att vissa vuxna känner igen sig i den beskrivningen. Alltså att hitta frihet, vi söker efter den på så många olika sätt. Men när jag läser Bibeln, då inser jag att om vi ska hitta sann frihet, då ska vi komma till Jesus. Det är bara Jesus som kan lösa oss från de bojor som vi sitter fast i. Det är glada nyheter. Evangelium, det betyder glada nyheter, goda nyheter. Det är goda nyheter idag. Du som känner så här, men jag sitter fast. Du kan få frihet genom Jesus Kristus. Alltså kanske känner du som kvinnan. Kanske inte bokstavligt talat att du har blivit liksom dragen till hamnplan för någonting som du har gjort inför alla. Men du vet att du sitter liksom fast i någonting. Jag vet inte vad det kan vara. Du kan få frihet idag. Jesus vill ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Alltså kom till Jesus, där kan du hitta sann frihet. Jesus, han vill lösa, inte låsa. Jesus vill låsa upp, inte låsa in. Han vill förkunna frihet. Och jag tänker så här när jag läser att det finns ju två stycken röster i den här texten. Det finns fariserna på ena hållet och sen så finns det Jesus. Fariserna säger, döm henne, stena henne, hon förtjänar att bli straffad. Och Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Jag älskar dig, du kan få förlåtelse och nåd. Alltså vilken av de här två rösterna väljer du att lyssna på i ditt liv? Kanske känner du en press eller jag vet inte vad. Välj att lyssna till Jesu röst. Han kommer med förlåtelse. Han kommer med nåd. Han säger, det finns en chans till. Du kan få förlåtelse för det du har gjort. Alltså det finns egentligen bara en person i templet i dagens text som kunde kasta första stenen. Och det är Jesus själv. Har du tänkt på det någon gång? Jesus som var fri från synd, som kom ner och blev människa, levde ett liv helt fritt från synd. Han hade kunnat sula den där stenen på henne. Men han väljer inte att göra det. Du vet, istället så tar han den stenen på sig när han dör för oss på korset. Han tar alla våra fel och brister på sig så att vi kan få bli fria. Så att vi kan bli frihalsade och frälsta. Romarbrevet 8 säger, nu blir det ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. Det gamla, det är förbi. Den här kvinnan, jag tänker att hon visste ju att hon skulle möta döden. Hon tänkte, det är kört. Men när hon lämnar templet så är det inte böjd, inte bunden, inte på hennes villkor. Utan hon lämnar fri. Hon kan gå ut rak i ryggen, hon är förlåten. Hon har fått del av ett glädjebud. Och efter att alla har gått och den här kvinnan står kvar med Jesus så säger han ju det. Var det ingen som dömde dig? Hon säger nej, Herre. Och han säger, inte heller jag. Gå nu och synda inte mer. Alltså det är inte bara någon form av gratis nåd vi pratar om. Att vi återigen som en bankomat liksom. Vi kommer och så hämtar vi ut lite nåd och förlåtelse. Utan Jesus säger, nej, gå nu. Jag förlåter dig. Men synda inte mer. Och det här ska inte kännas som en press på dig att från att du har liksom blivit förlåten så får du aldrig mer synda. Vi kommer att göra det. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men utan att ha förtjänat det så har de blivit friköpta av Jesus Kristus. Romarbrevet 3:23. Alltså, vi kommer att falla gång på gång. Men då får vi falla i Jesu armar. En av mina favoritsånger är den av Mikael Jeff Jonsson som är... Alltså, om vi inte kan falla i Jesu armar, i vems armar ska vi då falla i? Jesus, han vill ta emot oss. Och han vet att vi kommer göra fel gång på gång. Men han säger varje gång, jag förlåter dig. Men försök att göra det lite bättre nästa gång. Jag ska avsluta med en berättelse som hände här om veckan. Jag fick hem ett brev i brevlådan. Där det stod från någon sån här bank. Jag tror det var Ikano Bank eller sån där. Och så såg jag på den och så tänkte, aj. Har jag fått någon sån här betalningsanmärkning? Är det någonting jag har glömt att betala? Har jag fått någon påminnelseavgift eller sådär? Och jag blev lite stressad och funderade liksom tillbaka. Har jag gjort någonting? Men så öppnade jag den. Och så läste jag på det. Och så stod det utbetalningskort. Då insåg jag, ja just det, jag jobbade ju för ett tag sedan. Och har ju inte fått lön för det. Och så fick jag lön i ett kuvert. Jag har aldrig fått det innan. Man får ju alltid det liksom insatt. Jag inser att jag kanske är ung. Men man får ju alltid det insatt på bankkontot direkt så. Så jag bara sa, åh nej, nu får man ett brev, då vet man att det är allvarligt va. Men jag fick ett utbetalningskort. Jag kunde gå till Hemköp. Och så fick jag ut pengar. Alltså ganska ofta kan jag tänka att det är så när vi kommer till Gud. Att vi tänker att, jag har haft en jobbig vecka. Det har blivit tokigt många gånger. Och så tänker vi att vi måste ge så mycket till Gud. Eller att vi liksom förväntas göra en massa saker. Men när vi kommer till Jesus, då får vi istället. Vi får ta emot av Guds nåd. Av Guds kärlek. Vi får fylla på inför en ny vecka. Eller inför en ny dag. Att komma till Jesus, det är inte som att få en betalningsanmärkning. Det är att få ett utbetalningskort. Jag tycker att det är en vacker bild. Alltså ibland så kan vi vara så att vi bara ser till våra egna synder och brister istället för att se att Jesus har förlåtit oss för det. Vi kan gå vidare, det gamla är förbi. Vi kan få se framåt, precis som kvinnan i dagens text. Alltså hon drogs in i templet bunden, men hon lämnar som en fri kvinna. Det mötet, det kan bara ske med Jesus. Och det mötet, det kan du få vara med om idag. Vi ber tillsammans. Gode Gud, tack för att du alltid väljer att fria och inte fälla. Tack för att du ser våra hjärtan. Tack för att du vet våra intentioner, Herre. Och tack för att när vi kommer till dig så är det inte för att betala tillbaka, utan för att få ta emot. Att få ta emot av din nåd, din kärlek och din förlåtelse. Herre, tack för att vi alltid får en ny chans. Och tack för att det är glada nyheter för oss. Kom och möt oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen.